välkomna till Konstpodden. Det här är det tredje avsnittet och jag heter Denise.
Och jag heter Sofia.
Och det här avsnittet har rubriken Kärleken till 60-talet. Eller varför ställer Moderna Museet bara ut popkonst?
Vilket är en väldigt bra fråga.
Ja.
Och innan vi börjar idag så vill jag bara säga att alla referenser till vad vi pratar om i podden finns på vår blogg. Som är konstpodden.blogspot.co.uk. Och där finns då böcker, filmer och våra tips och sånt. Så om man inte riktigt vet alla referenser som vi pratar om så kan man gå in där och titta.
Mm.
Och läsa.
Ja. Men innan vi börjar så kan du ju få berätta om din konstupplevelse.
Oj, min konstupplevelse den här veckan. Jag har faktiskt hunnit gå på en del utställningar den här veckan, vilket är en ovanlighet när man är i skolan så mycket. Men den här veckan har jag varit på Barbican. Mm-hmm. Men inte på deras stora konstgalleri, utan på deras lilla galleri som de har på nedervåningen.
Mm-hmm.
Som heter The Curve. Och det är för att rummet är bara en, liksom, en korridor som svänger. Liksom. Och där ställer en konstnär ut som heter Ayse Erkmen. Mm-hmm. Som är en turkisk konstnär.
Mm-hmm.
Och hon ställer ut en utställning som heter Intervals. Och den var bara så himla fint hängd. Alltså jag bara blev helt tagen av hur hängningen var.
Men hur är rummet? Är det liksom en lång vit korridor? Är det fönster på ena sidan? Är det...
Nej, den är helt... Alltså tänk dig som en katakomb liksom. Den är bara så här, ganska bred. Kanske 4 meter bred.
Mm-hmm.
Ganska högt i tak. Och sen så svänger den som runt en pelare liksom. En ganska vid kurva. Känns som ett väldigt svårt ställa ut någonting på.
Mm.
Men i det här fallet så har de bara gjort något så fantastiskt med det. Det hon ställer ut är så här stora dekorer från teatrar. Och så har hon hängt upp dem från taket ner till golvet. Från vägg till vägg. Och sen hissas de här dekorerna upp och ner.
Nej.
Så du kan bara vandra, du måste stanna mellan varje. För att du sitter fast mellan 2 dekorer hela tiden.
Gud vad häftigt.
Så du måste liksom hela tiden bara konfronteras med verket. Och det är verket som bestämmer hur snabbt du kan gå liksom. Och så är det då olika dekorer med allt från landskap till inomhus. Men det är inte de i sig som kanske är det allra bästa. Utan det är hur hon har tänkt när hon har hängt det. Alltså att du sitter fast där helt enkelt. Och du kommer inte vidare förrän verket säger jag är klar med dig nu. Nu hissas jag upp. Och då kan du gå fram till nästa och då sänks den ner bakom dig.
Gud vad spännande.
Ja, ah, så den var verkligen... Det kanske är som ett litet skadad också av min utbildning. Men jag blev helt tagen av den utställningen.
Jag vill se teaterdekorer. Det är jag ganska kär i.
Ja, ah, och det var kul också att gå där och se hur andra reagerade. För det var en äldre man som inte riktigt orkade med att stå där. Så han började nästan krypa under de här dekorerna. När de hissades upp bara en liten bit. Så det var väldigt kul att vara där med andra liksom. Och se hur alla... reagerade i form av att så här, man inte kan springa igenom en utställning som man kan göra ifall man vill. Utan att man...
Uh-huh.
Det var... Nej, den kan jag rekommendera om man är i London. Din stora upplevelse denna veckan då?
Ja, jag har också tagit mig till museum. Jag hade klassutflykt med min fotografiklass på Tate Britain i lördags. Och... För förra gången jag bodde här så var det liksom under den stora omhängningen av Tate Britain. Så då var det lite rörigt, men liksom så här, jag var ändå där ganska ofta. Så nu, det var första gången jag såg det när det var i ordning gjort och fint och färdigt. Och de har ändrat sin utställningsidé från att vara liksom tematisk. Förut hade de liksom typ så Turner-rummet och här har vi så här Shakespeare-målningar. Och här har vi målningar väldigt mycket och så här, väldigt tematiskt. Nu har de en liten... Att man kan gå igenom.
De har väl mer kronologiskt?
Ja, den är kronologisk. Så man liksom får, det liksom har en liten walk runt i brittisk konsthistoria.
Mm.
Och jag tyckte det var ganska spännande. För att det inte blev... Det kändes som mer öppet. Och att det var massa ny konst som jag inte hade sett där innan. Och att det var spännande att typ kunna jämföra vad som liksom... För det var liksom, i rummen så var det verk efter tillkomstår i decennier.
Mm.
Så Rossetti kunde liksom dyka upp i 2 olika rum istället för att se all Rossetti på en gång.
Och jag tycker faktiskt att de har lyckats jättebra med den hängningen. Jag har också varit där och tyckt att det har varit faktiskt ganska bra.
Ja, och att det är lite bryter mot de där stora historierna. Jag tyckte inte det fanns någon sån där, nu ska vi lyfta fram det här som är viktigast. Mm. Utan det var mer generöst. Och...
jag tycker också att det ger ett sätt för den som kommer och besöker att få en sammanhängande bild av hur konsthistorien kan ha sett ut. Snarare än att hänga alla av samma konstnär, alla bacon i samma yeah. rum. För att det säger inte så mycket om hans utveckling i sig. Men när man hänger dem i olika rum så får man se dem i en kontext med sina samtida verk.
Ja. Yeah.
Men med den lilla genomgången så kan vi börja dagens avsnitt och dagens ämne. Så, vad är det du inte har förstått den här veckan, Denise?
Ja, som titeln på det här avsnittet anspelar på så är det väl det vi inte riktigt förstår. Varför Moderna Museet mest ställer ut popkonst hela tiden. Eller det är i alla fall våran spekulation och känsla av att de mest ställer ut 60-talskonst.
Ja, eller de ställer ut annat. Men det känns som att deras program, det finns ju i alla fall minst en om året som är popkonst.
Utan att ha undersökt det jättemycket så säger känslan, magkänslan säger det.
Ja, och jag tänker väl att den typen av programläggning, eller vad man ska kalla det, kommer från någon så här gemene man uppfattning om att popkonst är spännande, kul och intressant att gå och titta på. Och det är väl lite det vi inte heller kan förstå, varför det är så spännande.
Nej, vi kanske ska börja med att blottlägga oss själva som typ vad vi står i förhållande till den här popkonsten. För att nu när jag har tänkt på det här lite mer den här veckan så är jag inte helt självklar. Alltså jag känner mig inte riktigt säker på vad jag tycker. För att estetiskt, alltså att titta på det, så tycker jag att det är fruktansvärt tråkigt. Speciellt så Andy Warhols screen prints. Jag blir sådär, ja, okej, där var en till, där var en till, där var en till. Jag är en sån som springer igenom gallerirummet på en sån utställning. Det där att det känns väldigt uttjatat och verken i sig själva är en uttjatning på sig själva.
Mm.
Men jag vet inte riktigt om jag tycker ändå att eftersom de påpekar sin egen typ meningslöshet så blir jag inte riktigt säker på att jag tycker så illa om det som jag tyckte för en vecka sedan.
Nej, jag är väl lite av den här åsikten att popkonsten är den lätta 60-talskonsten.
Mm.
Att det är den konsten som fick leva kvar. Jag kommer gå in på det lite senare i programmet. Men jag tycker att det finns väldigt mycket bortglömt i 60-talet som blir undanskuffat av att popkonsten är så starkt definierad med det här årtiondet. Så att det kan liksom inte försvinna därifrån. Du kan inte visa någonting annat utan att visa popkonst också, för att 60-talet är så förknippat med popkonst. Jag är lite trött på popkonst och har lite så här. Det kan ha med historieskrivning också göra, som vi pratade om i första avsnittet. Men jag kan tycka att det stänger av väldigt mycket av annan historia. Och när det kommer till Moderna Museet så handlade det väl mycket om att de köpte in mycket konst på 60-talet genom Pontus Hultén som var en stor popkonstälskare liksom. Att de fick en väldigt stor samling under den tiden som har just popkonstförankring. Och att de visar det idag är väl någon så här tillbakablick till någon så här forna glansdagar när Moderna Museet i Stockholm var ett stort museum internationellt också, vilket jag inte kanske tycker att de är idag.
Nej, jag känner också att det är lite snålt att så här, ja, men vi kan dra våra egna verk en runda till och vi byter plats på dem i rummet och sätter en ny titel på utställningen. Då funkar det en gång till.
Och kanske slänger in något lånat verk.
Mm, kanske.
Som gör att det blir lite nytt och spännande. Mm. Eller ta något nytt tema, till exempel design som de har haft nu senast.
Ja, det var i somras de hade det.
Ja, som nu är på Barbican.
Ja.
I den stora gallerirummet.
Mm.
På övervåningen.
Ja.
Men uppenbarligen så finns det ju någonting i den här konstformen. Och i det här estetiska som gör att det funkar bra. Vad tror du att det är?
Jag tror det är färg. Jag tror alla egentligen är lite som 4-åringar. Att man gillar när det är färg och form. Och ganska... alltså det är ju bara en yta. De säger ju, alltså de påpekar ju sin egen ytlighet. Så det blir ju väldigt, väldigt lätt. Och så tänker jag att typ en ursprungsidé ur det är ju att ta helt vardagliga saker. Som egentligen, alltså där, de är inte svåra att förstå. För man behöver inte kunna några stora narrativ eller berättelser för att förstå dem. För att det grundar sig i vardagliga saker.
Och man behöver kanske inte heller sätta in dem i den här historiska superkontexten om modernism och hela det spektrat liksom.
Nej, och kanske också att vi gärna vill komma ihåg 60-talet som en tid där det var ganska lätt och glatt.
Ja, men sen tror jag också att den här typen av konst, man ser ju den även idag fast i en ny reprint liksom. Att det är en typ av konst som funkar i våra moderna vita hem. Som den här lilla extra färgklicken. Det är någonting som attraherar många. Man kan ju se till exempel bara man går in i en butik och ska köpa en poster. Så är det många som har reproducerat till exempel popkonstnärliga verk. Så att det finns ju någonting i den estetiken som funkar i vårt dagliga liv 2013 också.
Ja, men vad tycker du om 60-talet?
Alltså jag har ju helt andra favoriter med 60-talet. En del av 60-talet som är helt bortglömt är ju vad som hände på västkusten i USA under 60-talet. Som är superintressant och superspännande. Men som är, det hör man aldrig talas om för det är bara New York, New York. Först och främst tycker jag att det är ganska spännande att Art Forum, som är en av världens största konsttidningar, vid den tiden var baserad i Los Angeles och i Kalifornien. Det är ju någonting som är säkert definierade mer än vad man tror idag. För att man förknippar 60-talet så mycket med New York. Och att deras största konsttidning fanns på västkusten måste ändå ha haft en orsak. För det finns en helt annan typ av konst där. Som säkert var större då än vad den är ihågkommen idag. Till exempel så var det på västkusten som man började mycket mer med platsspecifika. Det kom en konstnär som heter Land Art. Där man jobbade med platsen, med naturen. Och det var en konstnär som var mycket mer i opposition till det institutionella. De gjorde helt enkelt konst som inte kunde ställas ut i en institution. Eftersom man använde natur, plats, något mycket mer spirituellt.
Men är det någon som någonsin har försökt ställa ut det i en museumkontext eller på en större institution?
Jo, men det gjorde man absolut. Redan runt 69 så gjorde till exempel Harald Seman, som sen gjorde en väldigt stor dokumentarutställning. Han ställde ut en utställning som heter When Attributes Becomes Form i Europa. Där han just använde sig av den här nya konceptuella konsten. De fick till exempel gräva upp jord inne i galleriet, de fick slå sönder väggar. Man fick använda sig av platsen på ett helt annat sätt. Och det var en av de utställningar som var väldigt banbrytande för den tiden. Sen gjorde även Lucy Lippard en utställning i Seattle 69. Som var en av hennes första number shows. Och de numren handlade om hur många invånare det fanns i den staden till exempel. Och då lät hon konstnärerna komma dit och göra mycket platsspecifika utomhusverk. Och genom att hänvisa till antalet invånare i staden så hänvisar hon också till att konsten är för alla. Konsten ska gå att nå för alla. Konsten har med staden att göra. Konsten är inte ett slutet institutionellt rum utan det är något större än det. Och jag tycker att den delen är en sån här bortglömd ådra under den här tiden. För det är en tid då konsten strävar sig bort från det här väldigt Greenbergianska tänket att så här, det finns absolut målning, det finns en absolut estetik och det finns absolut konstnärligt värde. En väldigt så här modernistisk syn. Och att det finns under den här tiden en tankesätt som drar sig bort från det. Och det får man liksom inte glömma bort, som är mer en konst som är mer konceptuell och mer textbaserad liksom.
Ja, också ganska politiska jag tänkt på. För att när vi satt och pratade om det här för några dagar sedan och jag gick hem och började fundera på vad jag tyckte om så här 60-talskonst för att se vad jag hade för förhållande till det själv. Det var då jag började tveka om min absolutistiska hat mot Warhol-konsten. Att jag var liksom, men det kanske finns någonting som är spännande att tänka på där också. Men så började jag fundera på vad jag själv tycker om. Och för det första så insåg jag att jag inte alls kan så himla mycket om den som jag trodde. För jag har ändå alltid tänkt på mig själv som någon som har en ganska stor kärlek till 60-talet. Till så här musik och kultur. Alltså så här uttryckssätt och estetiken tycker jag är jättefin. Men sen så insåg jag också hur otroligt präglad jag är av att bara ha läst de stora historieböckerna. Och att jag inte riktigt hade någon så här gömd liten 60-talsskatt som jag kunde så mycket om. Men jag började tänka en del på, som motsatsförhållande till det här otroligt glättiga, så började jag tänka ganska mycket på politisk konst under 60-talet. Jag vet så på Moderna Museet, eftersom vi har lite haft det också som ett övergripande tema, så finns det ju teckningar av Lena Svedberg som den triptyk där bland annat Kennedy avbildad i någon slags krucifikations... Jag kommer inte riktigt ihåg vilka de andra två är.
Okay.
Men de är väldigt så där kaotiska och väldigt dystopiska och liksom kommenterar väldigt mycket på den politiken, alltså världspolitiken. Vilket såklart också speglar väldigt mycket USA, även om hon var baserad i Stockholm. Som kanske först när jag tänkte på det stod en slags motsatsförhållande till det där otroligt hyllande av konsumtionen och det otroligt lätta att ta till sig. Men sen när jag satt och tänkte på varför jag tyckte om det så blev det ungefär samma sak. Alltså att jag fortfarande ser, eller jag ser det politiska i någon väldigt så där distanserat, nostalgiskt skimmer. Att jag blir så en bild av Kennedy. Jag har inget förhållande till Kennedy. Lika lite som jag har ett förhållande till soppburkarna. Men att det är liksom, för mig blir det i samma sfär. Och det är liksom någonting som är ganska så där fint och gulligt och 60-taligt. Så även om de var så otroligt olika så blev de ändå ungefär under samma kategori i mitt huvud. Vilket jag antar har att göra med att jag har gått väldigt mycket på där museum som bara visar upp 60-talet.
Och jag tänker också så här, vi har ju ändå ganska mycket idag som förankras i 60-talet. Det finns mycket musik som har 60-tals influenser. Det kommer mycket från den tiden, så det är klart att vi har en speciell relation till den tiden.
Ja, även om vi inte har en relation till den tiden, men vi har en medierad relation till den estetiken.
Precis. Men det känns samtidigt som att vi har en sån himla förenklad bild av den här tiden. Att vi har popmusiken, vi har popkonsten och vi har politiken. Och det är det vi ser. Det är genom de glasögonen som vi tittar på 60-talet. För mig som tycker väldigt mycket om konceptkonst så ser jag ju 60-talet ur ett par andra ögon. Nämligen att det är där någonstans det tar fart. Och då tänker jag att man tar bort Duchamps fontän från tidigt 1900-tal. För att den får inte räknas den här gången. Men att det är där någonstans vi börjar med det konceptuella. Det bästa exemplet tycker jag är Michel Ashes ljusverk som nu finns på Tate faktiskt. Det där rummet där det bara lyser upp helt plötsligt och sen släcks det.
Mm-hmm.
Och där han på något vis utmanar rummet istället och säger att rummet är objektet. Det är inte konstverket som är objektet utan rummet är det. Och jag tycker att det är någonstans där på 60-talet som vi börjar motsäga de vanliga strukturerna i konsten. Och som vi pratade lite om när vi sågs för några dagar sedan. Att det kanske är på 60-talet som modernismen dör. Efter den här tiden så finns inte det här specifika konstnärsgeniet på samma utbredda sätt. Och vi har inte det här hela Greenbergs tanke med expressionism och allt så här. Det dör någonstans efter 60-talet. Och det kanske är därför vi fortfarande går tillbaka till det. För det är någon slutera liksom.
Ja, vi har ju teorin här om att anledningen till att popkonsten är så himla älskvärt upphängd på stora museum idag är för att det finns en nostalgisk tillbakalängtan till det där.
Och alltså kanske att den tiden var enklare, att det blir lite naivt att oj vad det enda ni tyckte var jobbigt under den tiden var masskonsumtion, då skulle ni vara här nu. Att det känns som en lättare tid där masskonsumtionen och reklam handlade om någonting som var så himla nytt och så himla påtagligt i och med att tvn hade kommit till nästan alla hem.
Som ändå är så himla lite om man jämför med hur det är idag.
Ja, när vi är vana vid reklam, vi är vana vid att hela tiden pumpas information av olika företag, av Campbell's Soup eller vad det nu kan vara. Att vi nästan kan titta på popkonst nu utan att ens tänka på någonting annat för deras ifrågasättande av samhället är inte samma ifrågasättande som vi har. Så vi kan distansera oss så mycket till innehållet och bara se de här färgglada bilderna liksom.
Ja, det har jag tänkt ganska mycket på. Att jag tycker att det är lite konstigt. Att för ett tag sedan så var det en av mina bästa kompisar som pratade någonting och sa någonting om Jackie Kennedy. Och jag var sådär, aha, gjorde hon så när Kennedy blev skjuten? Jag har ingen aning. Min enda bild av Jackie Kennedy är ett screenprint-tryck. att jag, när jag ser sopporna så har jag har ingen aning om vad han egentligen vill kritisera med de där sopporna, om de där sopporna var vanliga. För att när jag ser dem i mataffären så tänker jag bara, ah, Andy Warhol. Att det finns, jag har en konstig pervers liten längtan efter att äga en sån soppburk och ha den på mitt rum bara för att anspela på det. Jag tycker det är lite märkligt. Att det inte, jag har ingen riktig relation till det.
Ja, precis. Och i och med det du säger där så tycker jag att det blir spännande med popkonst, för att det den vill ifrågasätta då, den här masskonsumtionen, det är den en del av idag. Det är den typen av konst som massproduceras på IKEA, Gallerix, överallt. Så det de förr var emot är de nu den största delen av. Det är den typen av konst som masskonsumeras av konstkonsumenterna liksom.
Ja, och det är den som är så himla upphåsad på museum, att det är verkligen den som lyfts fram hela tiden i den ganska aktiva historieskrivningen som museiprogram ändå är idag.
Ja, om man kollar på konsten som hände på 60-talet i ett större perspektiv så blir det nästan lite pinsamt att man bara har lyft upp popkonst när det fanns så himla mycket som var banbrytande under den tiden. Det kom en helt ny våg av performancekonst, videokonst, fluxus.
Ja, men att det var sista gången, alltså sent under, det var ganska så här platt och lätt, och det är ganska lätt att ta till sig och ganska lätt att hänga upp. Och det bekräftar väl den bilden man vill ha av 60-talet som en tid som ganska lätt och lätt konsumerad.
Jo, men det kan nog stämma, för att om man kollar på en annan typ av 60-talets konst så finns det ju den här riktigt äckliga konsten på 60-talet. Mm. Den som jobbar mycket med kroppen, med mänskliga material, med blod, med kroppsvätskor. Och det är ju såklart att det inte är lika lätt att visa idag, för att det inte ger den här fina bilden. Men till exempel som Eva Hesses verk, som är den här kroppsliga konsten under 60-talet, där hon arbetar väldigt mycket med så här erotiska bildspråk, men samtidigt mycket så här fascinerad av materialen och det minimalistiska som på något vis för konsten närmare en stil där hon jobbar med rutmönster, men det är väldigt handgjort och mänskligt liksom. Och det finns ju den delen av 60-talet också som också finns i performancekonsten under 60-talet, där man så här arbetar med kroppens inre vätskor och man så här, det är mycket naket. Och det är klart att det inte funkar lika bra kanske.
Nej, och det är ju också ganska mycket som också bara händer då. Och då blir det ju väldigt svårt att ställa ut det idag och berätta om det. Jag har tänkt ganska mycket på det. Jag kan inte jättemycket om performancekonst, men jag tycker att det är lustigt att det lilla jag kan om performancekonst från 60-talet är ju bara stillbilder. Så att jag har ju liksom en relation till dem som fotografier, som bevis på att det här har hänt. Men jag har ju egentligen ingen aning om vad verken handlar om i sig själv, eller i den kontexten, eller vad de ville kommentera på.
Ja, och det kanske kommer från hela det här att konsten på 60-talet var väldigt ny och väldigt experimentell. Att man inte ens då visste hur man skulle dokumentera den. Man visste inte hur man skulle behålla den för eftervärlden, för att mycket som hände på 60-talet hade aldrig blivit gjort tidigare. Det var svårt att veta hur man skulle få det att leva vidare mer än som idéer, mer som text eller fotografi. Så det kanske också därför det är lättare för ett museum att ta upp 60-talets popkonst som representativt för den tiden, för att det inte behövs paketeras om.
Nej, för den kommer redan som ganska lättillgänglig, till skillnad från det du tycker om att typ så här, om det är platsspecifikt så det är svårt att lyfta in i ett museum.
Precis, och man kan ju titta på Marina Abramović, The Artist is Present på MoMA, där man återskapade henne och Olejs gamla performanceverk som var gjorda för 10, 20, 30 år sedan, och bad konstnärer, skådespelare, vanliga att bara göra samma performanceverk igen. Och jag tycker att det var ett väldigt framskridande sätt att visa att man kan visa den typen av konst på stora museum om man lägger manken till. Alla de som var medverkande hade ju gått och tränat sig hos henne hur man skulle genomföra de här verken. Så det är klart att det är möjligt eftersom hon fortfarande lever. Men det är frågan, hur kommer 60-talets konst bli representerat om 30 år när de innovativa, experimentella konstnärerna inte finns kvar och kan berätta hur performanceverket såg ut, etc.
Ja, och det som representerar 60-talet kan få vara lite bredare än bara just den strömningen från New York som turnerar världen runt idag.
Ja, och det kan väl bero på att New York ligger närmare i Europa liksom. Att det är lättare att ta sina strömningar därifrån, till exempel från västkusten och Kalifornien och Nevada. Så det kanske är därför New Yorks popkonst har präglat oss mer helt enkelt. Och det är den vi anammar här i Europa nu, 50 år senare liksom. Och nu tycker jag nästan att vi har pratat tillräckligt om 60-talet. Så nu kan vi väl gå över till lite tips kanske?
Va? Ja. Ja, först så kan jag tipsa om att man kan googla fram ett YouTube-klipp som är en liten kortfilm, den är bara på 5 minuter eller någonting, där Carl-Johan De Geer pratar om Lena Svedberg. Väldigt fint. Jag minns Lena Svedberg heter klippet och jag tror det är ett förord till en bok om hennes konst. Och jag har inte riktigt haft någon koll på henne mer än de där triptykerna som hänger på Moderna Museet. Men hon verkar vara jättespännande. Kvinna som dog väldigt ung och ritade helt hysteriskt mycket.
Det är bra tips. Det ska jag gå in och kolla på. Har du några mer tips för denna vecka?
Ja, eftersom jag vill smyga in lite fotografi i det här avsnittet också. Så kan jag tipsa om en dokumentär som heter Duffy, The Man Who Shot the 60s. Det fanns 3 stycken fotografer i London på 60-talet som tog alla de här typ kändis Swinging London-bilderna. Och Duffy är en av dem. Och han var väldigt, påstår den här dokumentären om honom i alla fall, att han var väldigt, alltså fotograferna var kändisarna nästan till. Och på 70-talet så tog han bara alla sina negativ, bara ner dem på gården och brände upp allting. Och han gör nästan inga intervjuer, han har inte gett ut några fotoböcker. Han har varit liksom så här helt dött om det. Tills för några år sedan när hans son kom på att, jag fick känslan av att typ, okej, här finns det pengar att dra fram. Så nu har de drog dem fram. Han dog för ett tag sedan, mannen själv, men de fick honom fotografera lite. Så här, fotografera de kändisarna han fotograferade på 60-talet.
Aha.
Ja, alltså med en brasklapp om att det är ganska mycket så här. Det manliga geniet Duffy. Så är det ändå, det var en fin dokumentär.
Det är en bra dokumentär.
Ja. Väldigt mycket så här Swinging London. Men man kan ju se på hans son med en nypa salt. Vad har du för tips?
Ja, om du hade 2 filmtips så har jag 2 boktips idag.
Mm-hmm.
Som man kan läsa ifall man vill veta mer om lite det jag pratat med under dagens avsnitt. Och då är det först och främst en bok som heter Exhibiting the New Art. Som är skriven av Christian Wertheimer och Claudia De Lecce med flera, där de skriver om den här utställningen som jag pratade om, When Attributes Becomes Form.
Mm-hmm.
Och den konceptuella konsten som visades där. Så det är 1 av mina tips, för jag tycker att den är väldigt välskriven och den är väldigt, ganska lättläst. Den är ganska tjock, men man tar sig igenom den för den är mer historieberättande liksom. Det är som att man får följa med hur den här utställningen kommer ta form i förhållande till en annan utställning som också sker exakt samtidigt i en annan del av Europa.
Mm.
Så jag tycker att det är en spännande historisk skrivning och det är intressant hur man får se hela förloppet och inte bara slutproduktion, utan man får se hur hela planeringen skedde och åren innan. Och sen mitt andra tips är också en bok från samma serie faktiskt, som heter From Conceptualism to Feminism. Som handlar om de här Lucy Lippard-utställningarna, number shows.
Mm.
Om hur de växte fram och med vilka baktankar och sådär. Och den är också skriven av Cornelia Butler med flera.
Mm. Vad är det för bokserie?
Det heter After All Books. Jag vet inte hur lätt den är att få tag i, men de har en hemsida så man kan googla After All Books och så kan man beställa hem dem, det vet jag i alla fall.
Och i nästa avsnitt så ska vi prata om kitsch, som kanske också lite knyter an till 60-talet.
Men framförallt så har vi väl valt det ämnet för att julen är på gång och
och knyter an till kitsch och massproduktion ganska väl.
Och alla ljus och ljusstakar och julpynt.
Men tills dess så får ni gå in och läsa på våran blogg eller kolla på våran Facebook-sida. Där lägger vi upp lite tips och tricks. Kanske, jag har inte lagt upp något trixen, men det kanske kommer.
Ja, och tills nästa gång så vill vi väl bara säga fridens viljor och ha det bra.
Ja, puss och kram.